Hej och välkomna till Tredje huset, vår podcast om astrologi. Jag heter Charlie Bok och med mig idag så har jag en gäst.
Ja, Sofie heter jag som är med idag. Det ska bli så spännande att vara med. Jag har aldrig varit med i en podcast innan. Och såklart att det ska handla om astrologi om jag ska vara med. För det är ju bland det roligaste jag vet. Jag har varit intresserad av astrologi sedan jag var 12 år ungefär och hittade en bok i min pappas bokhylla som handlade om stjärntecken och blev helt besatt av den boken. Och sedan dess har jag läst om astrologi eller horoskop eller på något sätt om det här ämnet varje dag. Och idag är jag 38 år, så det har gått ett tag sedan dess. Jag bor i Alingsås, jobbar som massör. Och sen driver jag eget vid sidan av och jobbar med reiki healing. Ja, vad finns det mer att säga om mig? Skulle jag presentera mina sol-måne-ascendent också kanske? Mm. Kan vara intressant att veta. Jo, soltecken jungfru, måne i, eller väduren i månen. Och sen så är jag då fisk-ascendent. Så det är en liten spännande kombination där.
Härligt.
Ja. Den har jag behövt lära mig mycket om.
Ja.
När jag förstod, eller liksom, i början läste jag bara om soltecken. För det är ju det första man läser när man läser horoskop och sådär. Och då kände jag aldrig riktigt igen mig helt i bara jungfrun liksom. Mycket stämde, men inte allt. Och sen jag upptäckte att aha, man kan liksom ha planeter i andra tecken också, att det påverkar. Då förstod jag mycket mer om mig själv. Så det var en sån här viktig ögonöppnare. Fantastiskt coolt. Verktyg för personlig utveckling och att förstå sig själv.
Det är det verkligen.
Mm.
Ska vi säga någonting om hur vi två träffades?
Ja, men absolut. Det tycker jag.
För det är en lite rolig historia.
Ja, det är det. Den är lite speciell. Jo, men jag hittade en astrologisida på Facebook. Som jag bara, men den här låter spännande. Så jag började följa den. Och så gjordes det lite uppdateringar där här och var som jag tyckte var spännande att läsa liksom. Och så noterade jag ett namn på liksom vem som gjorde de inläggen. Men så tänkte jag inte så mycket mer på det. Så jobbade jag i en butik i Alingsås och så kom Charlie in en dag och skulle lägga undan en skjorta. Och jag skulle då skriva ner ditt namn på den här lappen för att liksom kunna lämna ut den dagen efter. Och då kände jag igen ditt namn direkt när jag skrev det. Så bara, det här är ett namn. Vem är detta liksom? Och så samtidigt bara, nej men det är ingen jag känner. Så jag törs inte liksom säga något. Men sen på kvällen efter så fick jag en sån, aha! Det är ju inläggen där på Facebook som jag har läst. Som är liksom, jaha. Och då blev jag sådär, om det är jag som får lämna ut den här skjortan imorgon på jobbet. Så ska jag säga liksom att jag följer den sidan du uppdaterade. Och det gjorde jag. Det blev så. Och vi började snacka där direkt om astrologi. Och liksom det klickade på något sätt där. Vi stod rätt länge och pratade.
Verkligen.
Ja, så häftigt hur det kan bli.
Så otroligt sammanträffande. Så att det, och vi var väl typ bara 20 pers eller någonting i den Facebookgruppen. Eller till och med mindre.
Ja.
Den heter Unga Astrologer för er som undrar. Som var ett projekt som jag drog igång. Som kanske står lite stilla just nu. Jag börjar med podden istället. Men så himla intressant att vi båda bodde i Alingsås. Och att vi träffade på varandra av denna konstiga anledning.
Jag hade inte ens tänkt på att det var någon från Alingsås. Jag trodde att det var någon i Stockholm eller Göteborg. Du vet, som vanligt. Som driver de här stora sidorna. Liksom. Så ja, jag blev väldigt förvånad och nyfiken på dig.
Ja.
Och bara kände, jag måste prata.
Ja, och det var sån tur att du gjorde det också. Ja. För jag blev ju så här, en astrologikoppis här. Liksom.
Ja,
så gick vi och lunchade. Och sen, ja. Sen har du gett mig reiki healing också. Mm,
precis, så vi har hållit kontakten.
Och, ja.
Ja.
Det är coolt.
Ja, det är häftigt hur såna spännande möten kan uppstå, tycker jag.
Ja, idag så ska vi prata om lite mer om husen i horoskopet och framförallt om horoskopets axlar. Så jag drar igång vår presentation. Så vi ska prata om axlarna i horoskopet som sagt. Och för er som tittar så har vi en bild här på de fyra axlarna. Eller de två linjerna i horoskopet som utgör liksom grundstommen i horoskopet kan man säga. I alla fall för husen.
Mm, precis.
Vad är det vi ser här?
Vi ser ju, vad ska man säga, eller menar du, ascendenten har vi ju till vänster.
Mm.
Och så har vi IC ner, eller vad ska man säga, i botten av horoskopet. Och så har du descendenten till höger och MC högst upp.
Mm. Precis. Och ascendenten och descendenten, det är horisontlinjen där solen stiger upp på morgonen och går ner på kvällen. Och det betecknar öst och väst på himlavarvet. MC och IC. MC kallas också för midheaven. Men MC och IC, det är astronomiskt liksom en punkt i rymden. Nu blir det väldigt så här nördigt astronomiskt. Ja. Men jag tänker att en del kommer sitta här och bara, men kan ni inte förklara hur det är astronomiskt? Så att jag gör det för er. Så jag har förstått det som att det är en punkt i rymden där ekliptikan korsar meridianen.
Intressant.
Ja, jag har några så här skeptiker som lyssnar på den här podden och då vill de gärna veta saker väldigt vetenskapligt.
Jättebra.
Eller hur?
Ja.
Så MC och IC, det är nord och syd på himlavalvet.
Mm.
Ja.
Ja.
Så vad, om jag frågar dig då, vad handlar ascendenten och descendenten om det?
Det är så intressant att du frågar just mig. Som just, alltså jag har ju gått en kurs i astrologi och läst mycket om det. Men det här vi pratar om just nu är nog det jag kan minst om egentligen. Så att hela det här liksom att vara gäst i det här avsnittet kommer ju göra att jag lär mig väldigt mycket. Men ascendenten, hur ska man beskriva den? Det är väl det som utgör en väldigt stor del av din personlighet ihop med ditt soltecken skulle jag säga. Och det är också det du visar utåt sett fysiskt i kroppen har jag fått lära mig. Att det är så du kanske ser någons kroppsspråk, kläder, hur du liksom, din utstrålning ut mot andra.
Mm.
Och ut mot omvärlden helt enkelt.
Verkligen.
Mm.
Mm. Så första huset och sjunde huset, det betecknar ju liksom dig själv och dina relationer, kan man säga. Första huset är jag, mig själv, min kropp, mitt sinne. Om ni kommer ihåg från förra avsnittet så kallades traditionellt första huset för rodret. Och det är därifrån du liksom styr ditt skepp och ditt metaforiska, ja men så här, ditt metaforiska skepp liksom.
Mm.
Så rodret på ett skepp, det sitter i första huset. Och den planeten som styr ascendenten, som du har ascendenten i
fiskarna.
I fiskarna.
Ja.
Då är det traditionellt Jupiter som styr det. Och då blir Jupiter liksom ascendent härskaren.
Mm.
Då brukar man kunna kalla det att Jupiter då är styrman liksom, metaforiskt för skeppet.
Spännande.
För mig som har ascendenten i kräftan så är det månen som är liksom styrman.
Ja.
Ja. Descendenten är då sjunde huset och betecknar andra. Mm. Så det är duet. Det kan vara partners.
Just det.
Både romantiska partners och liksom business partners.
Mm.
Man kan säga att det är liksom det stadiga, lite långvariga relationer som brukar betecknas här.
Mm.
Med lite commitment, med lite ansvar, lite löften och sånt. Så det kanske inte är någon så här en date eller en flört liksom.
Mm.
Utan det kanske snarare är mer en stadig relation.
Just det. Ja, jag har också läst någonstans att descendenten är också den sidan av oss som vi gärna behåller lite för oss själva. Som vi kanske skäms lite för. Jag vet inte, våra svagheter på något sätt.
Mm.
Och det tyckte jag var intressant.
Mm.
Jag vet inte om det stämmer exakt. Har du hört det?
Jo, men det kan det nog vara. Och det kan också vara så att det liksom betecknar rent av en partner. Men det kan också vara en annan del av oss som vi kanske inte visar så mycket. Men som vi kanske kan växa in i liksom, och ta mer av. Det. Och det finns ju liksom en intimitet i sjunde huset. Den behöver ju inte vara fysisk, men det finns någonting, alltså, om du och jag har en liksom business partner relation liksom, så finns det ju någonting ganska intimt i att man liksom har sin ekonomi sammanbunden med varandra eller så där. Och sjunde huset kallades traditionellt för the setting place. Så det är ju egentligen liksom solnedgången. Men det kan också vara setting som liksom i en överenskommelse eller i en deal. Så här syns ju giftermålet liksom. Så det kan vara just att det är en överenskommelse. En deal liksom, som giftermålet är också.
En deal, det var ett coolt sätt att se på det.
Ja.
Det låter lite bättre än avtal kanske.
Ja, just det blir mycket svengelska i den här
podden.
Ja, precis. Men vad säger du om MC då?
Alltså, ja, vad säger jag om MC? När jag var med i den här astrologikursen så gick de igenom, och då vet jag att MC var väldigt speciellt i mitt horoskop. Och det är väl det vi visar utåt. Den offentliga sidan, hur vi är liksom ut mot, i vårt sociala liv. Men också vad jag fick höra av, som jag tyckte var väldigt intressant, just att man tittar lite på MC också, var man kommer ifrån, energierna man kommer ifrån från tidigare liv exempelvis. Och lite sådär. Det tyckte jag var lite intressant att höra om. Jag är inte jätteinsatt i det, men jag vet att det var något speciellt i mitt horoskop. Så jag vet inte om du har läst något liknande.
Nej, men det är väldigt spännande, och det, som du säger, så är det ens liksom publika roll. Jag tror att vi får vara lite närmare mikrofonen förresten. Det är våran publika roll. Våran mer roll i världen. Vår publika plats och roll. Och tionde huset, eller Midheaven, kallades traditionellt för praxis. Vilket liksom egentligen bara är det vi gör. Så det är yrke. Det behöver inte vara karriär, men det kan vara liksom yrke. Eller liknande.
Just det.
Så det är våran ställning i världen, kan man säga.
Ja, häftigt.
Och just punkten MC eller Midheaven kan ju peka väldigt mycket på vår livsinriktning, vad som ger oss mening liksom,
just det.
I den här världen. Så det är spännande. IC då, vad är det?
Ja. Kan inte du förklara det?
Ja,
jag
det kan
jag. Jag är osäker på det. Men alltså någonting mer också liknande som ascendenten versus descendenten, tänker jag. Att om MC är mer utåt, så är ju IC tvärtom. Mer inre liksom. Ja.
Verkligen. Om MC är väldigt publik, så är IC istället privat.
Just det.
Så IC brukar beteckna vårat hem, där vi kommer ifrån, våra rötter. Och sådär. Det står för vår privata sfär i hemmet. Det står för familj. Framförallt liksom föräldrar och mor och farföräldrar. Syskon och andra släktingar har ju tredje huset och sådär.
Just det.
Och huset kallades traditionellt för subterranean, vilket egentligen är underjordiskt liksom. För det är ju där som solen är på natten. Så är det liksom under jorden, kan man säga, nästan.
Just det.
Det är som sagt våra rötter. Och gud vad regnet hörs.
Ja, det är regnet.
Ja.
Jag tänkte att det var ett tåg till, men det är regnet.
Ja, ja.
Oj, spännande.
Ja. Jag bara insåg vilket brus det var i mina öron. Ja, men det är som sagt våra rötter och vår fysiska bostad. Så fjärde huset och IC kan också beteckna vår roll i hemmet, liksom.
Mm.
Eller i familjen. Så.
Just det. Ja, hur kan man tolka in det här i sitt horoskop då?
Ja.
Alltså om man tittar på vart man har sin ascendent, descendent, MC och IC.
Ja, väldigt bra fråga.
Mm.
Ascendenten som sagt säger ju väldigt mycket om dig som person. Descendenten mycket om dina relationer.
Mm.
Midheaven eller MC är väldigt mycket om din publika roll i världen och vart du är på väg, vad som ger dig mening. IC är mycket var du kommer ifrån, liksom.
Mm.
Så då är det ju båda att titta på vilket tecken som faller på de här axlarna.
Mm.
Och då vilka planeter som finns i närheten av dem. Och vilka planeter som styr.
Just det.
Så, och då skulle jag ju rekommendera att man tittar på de traditionella planeterna, vilka som styr.
Mm.
Det är ju min personliga åsikt då, men det är vad jag tycker funkar bäst i alla fall.
Mm.
Så Jupiter för din ascendent till exempel.
Ja, precis. Så jag som har ascendenten i fiskarna då, tittar på Jupiter.
Exakt.
Hur tittar jag då på Jupiter? Vart den är i mitt...
Ja, men precis. Ascendenten är ju ett väldigt bra exempel. För om vi tar din ascendent och Jupiter då som exempel.
Ja.
Vart har du den någonstans, Jupiter?
Jupiter har jag ju i åttonde huset.
Mm.
Skytten.
Mm. Ja, men då tittar man liksom på att så, Jupiter där är ju väldigt, i en väldigt bra position. Jupiter trivs ju väldigt bra i skytten. För det är liksom hemmaplats för Jupiter.
Mm.
Så det betyder att du har ganska mycket liksom... du har ganska mycket handlingskraft i ditt liv, mm. liksom, att så här, kunna styra över ditt eget liv.
Absolut.
Och det är klart att man alltid har möjlighet att styra över sitt eget liv. Så. Men det kan finnas i olika grader. En del kan känna att man sitter mer i baksätet, att saker bara händer för en.
Ja.
Och andra kanske känner att man verkligen håller i styret. Liksom.
Ja. Ja, det vill ju jag göra.
Ja.
Det tycker jag ju. Verkligen, så det stämmer.
Mm. Mm.
Och den här, jag tänker, friheten liksom.
Ja.
Att liksom vara självständig är väldigt sånt. Och det stämmer ju överens med skyttenergin där.
Mm. Mm.
På något vis liksom att ingen får bestämma över mig.
Nej.
Jag får bestämma själv.
Ja, men precis. Jupiter ger ju väldigt mycket lycka och tur och liksom kan öppna många dörrar också. Så det är ju en väldigt härlig planet att ha som... Alltså den härskare liksom.
Ja, häftigt.
Mm.
Mm.
Kul att använda dig som exempel.
Ja, men det är alltid roligt att få ett exempel tycker jag.
Ja.
För att lära sig mer. Liksom.
Precis. Mm. Sen kan man titta på vilket hus det är i. Om det liksom är ett lättare eller svårare hus. Vad det har för teman och sådär.
Mm.
Men vi kommer in lite mer på det. Hur man liksom tittar på vilken... hur lätt eller svårt ett hus är och liksom hur mycket kraft det har och sådana saker lite längre fram här.
Mm.
Ja. Yes, då går vi vidare. Vi ska prata lite om något som man skulle kunna kalla är liksom lite svårare hus.
Mm.
Och detta är en traditionell ett traditionellt sätt att se på husen. Och det kommer mycket från den grekiska antika synen på syn egentligen. Mm. Alltså vision liksom. Så jag kan inte förklara det exakt hur de tänkte. Men om man tänker att man utgår från första huset och ascendenten. Så tittar man på vilka hus som har en aspekt eller inte har en aspekt i första huset.
Mm.
Så om man tänker att man står i första huset och tittar ut mot resten av horoskopet.
Mm.
Då står andra och tolfte huset så nära så att det blir som att det är svårt att se det. Liksom.
Ja, just det.
Och det finns ingen traditionell aspekt till det.
Mm. Mm.
Så därför blir de lite mörkare hus. Lite svårare sådär. Och sen sjätte och åttonde huset har inte heller någon traditionell aspekt. Och då blir det också som att det är som en död vinkel, eller vad man kan säga.
Just det. Mm.
Så man kan säga att i de här lite mörkare vrårna så står de lite i motsättning till ascendenten som är dig själv. Mm. Så det kan vara svårare att få liksom bra uttryck för dig själv och saker som är stöttande för dig själv i de här husen. Jag skulle nog säga att andra huset ändå är väldigt stöttande mot det första huset, för det bär upp liksom resurser och sånt för personen som är stöttande. Men man kan absolut säga att sjätte, åttonde och tolfte huset ju har lite mörkare teman. Liksom. Och innan vi går in för att prata om resten av husen, de som vi inte pratade om i förra avsnittet, så tänkte jag gå in och prata lite om något som på engelska kallas angular triads, men som jag på svenska översatt till axeltriader. Mm. Och då kan man titta på att så här, första, sjunde, tionde och fjärde huset då är axlarna, som på engelska kallas angles. Man kan översätta det till vinklar, en del översätter det till hörnhus och lite sådana saker, men det är vad vi pratar om i alla fall.
Mm.
Här så brukar man prata om att planeterna som är där har väldigt mycket kraft, väldigt mycket power, mycket makt. Alltså, om ascendenthärskaren är i något av de här husen, då får personen mycket power att kunna utföra sin egen agenda i världen. Liksom.
Mm.
Faller det i ett så kallat mörkt hus som vi pratade om i förra sliden, då kan det vara lite svårare att uttrycka det.
Mm.
Här finns då två hus som är, de två husen som är bredvid axeln, de kallas för cadent och succedent, eller succedent på engelska. Jag har översatt de här till efterträdande och bortfallande. Och det berättar också en hel del om det här med power, om vad du har för slags styrka, energi, kraft och sådär, och makt för att kunna uttrycka planeten eller tecknet eller vad det är som är i det här huset då. Så här har vi en slide som visar just axlarna. Och sen om vi går till nästa slide, så ser vi de andra husen som jag då som sagt har kallat för efterträdande och bortfallande. De efterträdande husen, vilket är andra huset, femte huset, åttonde huset och elfte huset, det är så kallade resurshus. Så de innehåller liksom stöttande, de är liksom som stöttepelare till och förser axeln med resurser.
Okay.
Det är starka hus som liksom är redo och har fullt med energi för att kunna ta över efter axeln.
Mm.
Om vi går till nästa slide så visar jag bara vilket håll som planeterna rör sig under dagen.
Mm.
Så en, om vi säger att i första huset så har vi värduren.
Mm.
Så har vi då oxen i andra huset.
Yeah.
Och när, om vi säger att solen då är här också, så kan man säga att så här, nej, vi skippar solen just nu. Men om värduren då är i första huset, så kommer snart oxen ta över att vara axeln.
Okej. Okay. Och vad innebär det att vara axeln?
Att vara axel är ju väldigt mycket att vara i power, i makt. Liksom. Att ha fullt med energi, fullt med handlingsutrymme och sådär. Liksom.
Det är där det händer.
Liksom. Det är där det händer, det är full action. Liksom. Det kan också bli extra synligt för omvärlden när saker är, när planeter är på en axel. Liksom.
Just
det. Eller i ett axelhus.
Mm.
Så då kommer ju oxen att ta över och vara platsen för axeln. Och värduren blir då, hamnar i 12:e huset, som är ett bortfallande hus.
Mm.
Och de bortfallande husen, de har väldigt lite energi,
mm,
för de har förbrukat allting redan.
Ah.
Okay. Så i de bortfallande husen, om vi då säger att värduren då är i ett bortfallande hus och oxen är på axeln, då har planeterna i värduren ganska lite energi.
Mm.
De försöker reda upp saker, att avsluta processer.
Mm.
Och är inte lika initiativtagande, utan försöker ofta lösa problem som finns kvar. Liksom. Och det kan man se på 3:e, 6:e, 9:e och 12:e huset, att de ofta handlar om någon slags issue eller någon slags problem. Liksom.
Mm.
Eller är väldigt busy, har väldigt mycket liksom, att göra.
Mm.
Så 3:e huset handlar ju om att pendla, att resa, att allt vardagsfix, liksom, allting som, ja, men all kommunikation, all sådana saker. Liksom. 6:e huset är ju arbete, så att där har vi liksom, där är ju definitionen av att ha mycket att göra. Liksom. Hälsa, det handlar ju ofta om hälsoproblem och sådana saker.
Mm.
9:e huset så är det ju mer större frågor och bekymmer som är mer liksom, andliga eller funderar över världen och sådana saker.
Mm.
12:e huset så är det ju väldigt mycket, ja, men, det introspektiva problemen. Liksom, att så här, jag känner mig ensam eller alienerad eller att vara främling i ett annat land eller sådana saker liksom, borta från samhället. Ja.
Ja, vad intressant. Det här har jag aldrig sett eller läst eller hört om.
Nej.
Så det är väldigt nytt för mig.
Ja.
Det är väldigt så här, häftigt när man ser på liksom, vilka hus det är och hur du tolkar det här. Det är jätteintressant.
Ja, men precis.
Mm.
Jag har ganska mycket planeter i eller jag har både solen och månen i bortfallande hus.
Ah.
Och jag kan väl känna att jag har ganska lite energi liksom.
Ah, okay.
Att jag lätt bränner ut mig, att jag lätt tar slut liksom.
Ah.
Och det kan jag liksom, det finns säkert fler förklaringar på det, men att det är det bortfallande hus känns liksom relevant för mig.
Ah. Jag har ju också lite så, 3 planeter i 6:e huset, det är ju bortfallande.
Mm. Mm.
Jag har ju också lätt för att bränna ut mig.
Mm.
Också för att jag har så mycket kraft, tror jag, och driv. Så då, och vill mycket. Men ja, det där var en intressant koppling.
Ja.
Den vill jag lära mig mer om.
Ja, kul.
Det är intressant.
Vi kan prata lite mer om de efterträdande husen också.
Mm.
För det 2:e, 5:e, 8:e och 11:e husen, de är då efterträdande, som är de här som är förberedda att ta över från axel.
Just det.
Då. Så de är ju liksom supporters till axlarna.
Mm.
Så 2:e huset till exempel förser 1:a huset med ascendenten med resurser. Så 2:a huset handlar om våra pengar, våra resurser, personens egna resurser. Liksom.
Mm.
5:e huset handlar ju då om barn, som man kan se traditionellt som en resurs liksom. och liksom personens kreativitet och liksom den typen av uttryck som förser då hemmet med någon slags resurs.
Just.
Skulle man kunna se det så?
Ja, det kan man se det så.
8:e huset, det efterträder ju då 7:e huset. Och 7:e huset är ju då partnern. Så 8:e huset är partners resurser.
Mm.
Partners ekonomi.
Just det.
Och det vi går in mer på 8:e huset. 11:e huset, det är ju supportive för 10:e huset.
Mm.
Så ens publika roll och sådär.
Mm.
Och 11:e huset är ju då stöttar med att vara allierande.
Mm.
ha vänner, allierade och sådana saker som stöttar ens publika roll.
Nätverk och...
Ja. Exakt, mm. Verkligen. Mm. Så det är liksom en fördjupande syn på husen.
Ja, och, ja, det var en riktigt cool förklaring så. Mm. Att tänka liksom att det stöttade huset före. Det var ju, ja. Jätteintressant.
Som vi då pratar om de sista husen som vi inte har pratat om tidigare. Mm. Så har vi då andra huset kvar, fjärde huset kvar, sjunde, åttonde och tionde. Mm. Som vi ska prata om idag. Mm. Och vi börjar med andra huset.
Andra huset är, alltså, jag är inte så bra på andra huset.
Nej, så kan det vara.
Jag vet inte varför, men det är så att jag nördar ner mig i vissa hus liksom. Och sen så glömmer jag bort att jag har de andra. Jag vet inte varför jag blir så.
Ja.
Men andra huset, är det liksom ekonomi, ägodelar, lite liksom åt det hållet tänker jag.
Verkligen, du är helt på rätt spår. Mm. Jag vet inte om det finns så jättemycket att säga om andra huset. Jag skulle nog säga att om det finns mycket planeter i andra huset så är det ju väldigt mycket fokus på att personen har egna resurser. Och det behöver inte vara ekonomiska resurser, utan det kan vara liksom att ha mycket drivkraft eller liksom sådana saker och kunna stå på egna ben i världen. Liksom. Mm. Andra huset kallades traditionellt för Gate of Hades. Mm. Som är liksom underjordens portar.
Uff, det är lätt spännande. Ja.
Eller hur? och det roliga med andra huset är att det är liksom portarna ut från underjorden. Mm. För att det är ju liksom fjärde huset som är underjorden. Mm. Så det är liksom portarna ut från underjorden där man inte har så mycket... att säga till om liksom, att istället få makten över sitt eget liv liksom, och kunna styra det från ascendenten då. Så fjärde huset, om vi går in på det, kallades ju underjorden då, eller subterranean, översätter det till underjordiskt. Det har vi redan sagt en del om, men det handlar ju om hem, familj, rötter,
uppväxt.
Ja,
tänker jag.
Verkligen. Mm. Mor och farföräldrar, föräldrar. I traditionell astrologi så finns det också en uppdelning där pappan symboliseras av fjärde huset medan mamman symboliseras av tionde huset. Mm. Och det, jag har precis börjat applicera det lite grann och det verkar som det kan funka rätt bra. Man kan fundera, för modern brukar nog ofta förknippas med fjärde huset i modern astrologi. Mm. Men om man tänker på rollen hos en mamma och en pappa så kan en pappa lätt vara hemlig, liksom, undangömd. Mm. Medan mamma är väldigt publik med graviditet och sådana saker. Liksom.
Just det. Mm.
Och därför så brukar pappan betecknas av fjärde huset och mamman av tionde huset i traditionell astrologi. Sjunde huset då?
Mm. Det är ju spännande tycker jag.
Ja.
Ja. Men det är för att jag har flera planeter där så jag tittar lite mer på det huset. Men det står ju för äktenskap och partner generellt.
Mm.
Om det så är affärer eller liksom, eller giftermål. Långsiktiga relationer. Kan man säga så?
Verkligen.
Mm. Och det är ju spännande.
Det är ju det.
Vem gillar inte att veta mer om sjunde huset?
Exakt. Vem ska bli min partner? Ja, vem blir min livskamrat? Liksom. Kommer du gifta dig 4 gånger? Eller?
Kan man se.
Jag vet att i indisk vedisk astrologi så tittar man ju väldigt mycket på kanske hur många gånger man kommer gifta sig eller varför partner det kommer vara och sånt.
Oj vad spännande,
ja.
Sånt tycker jag är kul.
Ja, jag skulle gärna gå till en vedisk astrolog någon gång och få reda på det.
Ah.
Det hade varit kul.
Vi planterade ett litet frö.
Ja.
Ah, vad
ja, vad har vi mer att säga om sjunde huset? Det kan ju både vara liksom en annan aspekt av en själv liksom.
Mm.
Hur du själv är som en partner eller vad du söker din partner så. Men det kan också saker som händer i sjunde huset, det kan vara saker som direkt berör din partner liksom. Så att om du har en transit, alltså det som händer just nu på himlen, om vi säger att Jupiter är i ditt sjunde hus, då kanske du blir jätteglad och tänker, nu har jag en så här positiv Jupiter grej som händer. Du kanske har en Jupiter återkomst liksom.
Mm.
Men om det faller i ditt sjunde hus, då kan du bli lite besviken, för det kan vara så att den här positiva saken bara händer din partner liksom.
Just det. Ah, den.
Ja. Om det är dåligt, om det är liksom är, ja men precis. Om det är negativa saker som, eller liksom negativt laddade saker, så kan det vara så att det är mest drabbar din partner och inte dig liksom, och såna saker. Så att just att man skiljer på att så här, hela horoskopet är inte du, utan liksom, hela horoskopet är ditt liv liksom. Och ditt liv innehåller ju många olika personer liksom.
Precis. Jag har ju Saturnus i sjunde huset.
Mm-hmm.
Den är ju lite tuff.
Hur har du upplevt det?
Nej, men jag har ju alltid haft svårt i, kanske inte lång, alltså jag har väldigt många långvariga relationer, fina relationer, vänskaper och arbete och sådär liksom. Jättebra partnerskap, men inte kärlek, där har det varit svårt.
Mm, mm.
Så där har den påverkat väldigt mycket.
Mm.
Men det var en astrolog som jag fick en tolkning av som sa att efter de flesta som har Saturnus där, så kommer det lätta efter 35-40 års åldern.
Mm.
För att den har bara en verkan på dem, eller bara, det är rätt länge. Men, och det, jag har ju känt ett skifte nu, jag är 38.
Mm.
Och jag känner verkligen av det så här, att jag har fått jobba igenom väldigt mycket.
Ja.
Liksom som jag har behövt ta itu med för att kunna liksom våga älska eller att vara så intim med någon.
Mm.
För en kärlekspartner är ju ibland, alltså då måste du kunna steppa in någon.
Mm. Saturnus kan ju sätta upp väldigt mycket murar.
Ja.
Att man själv sätter upp väldigt mycket murar och att kanske andra också sätter upp murar liksom.
Precis, och det är en läxa du har att lära dig. Det är det, Saturnus kom, är ju inte bara elak, utan du ska ju utveckla någonting.
Exakt, exakt.
Så att, och där började det lossna nu, så det är ju
skönt. Vad härligt. Grattis till det.
Nu har jag lagt många år på det här.
Ja. Men det är ju härligt att höra. Ja, ska vi gå vidare till åttonde huset?
Ja, gärna.
Har du något spännande om åttonde huset?
Jag tycker det känns som ett litet så här mörkt och jobbigt hus. Jag vet inte varför.
Mm.
Lite så här liv och död, tunga grejer.
Mm.
Lite, ja, så är min känsla kring det åttonde huset.
Mm. Vilka teman brukar du tänka på liksom?
Men liv och död, alltså ganska djupa frågor. Även transformation.
Mm.
Ja, lite åt det hållet.
Mm.
Och det kan ju vara olika. Vilka...
Verkligen.
Ja, för olika personer.
Precis. Åttonde huset är ju ett hus som liksom går neråt mot solnedgången. Mm. Så det är liksom det här att gå neråt mot underjorden och gå neråt mot nedbrytande och allting sånt. Så åttonde huset brukar signifiera död. Liksom. Mm. Död kan ju också innebära liv och återfödelse. Liksom.
Mm.
Och därför brukar man väl tala om transformation. Framförallt i modern astrologi.
Just det. Det är ändå ett fint ord. För ja, det visar ju på att man går från död till liv.
Ja, men precis. Det är verkligen den här. Jag har fyra planeter i åttonde huset.
Oj, ja.
Så att för mig är åttonde huset väldigt så här, intimt hus för mig. Så.
Det är så spännande också. Om man vågar dyka i det.
Och jag känner väl verkligen att så här, livet går väldigt mycket i cykler och i processer och liksom att det är nedbrytning men återuppbyggning och de sakerna, att det alltid går i de här processerna. Så att, sen är jag också jag har alltid varit väldigt rädd för döden. men sen har jag blivit mer fascinerad av det. En av mina favorit-tv-serier är Six Feet Under, som handlar om en så här, familj som bedriver en begravningsbyrå liksom.
Just det, såklart.
Super åttonde huset liksom.
Ja, verkligen.
Men vi pratade lite om sjunde huset som axeln och åttonde huset som supportive house liksom.
Mm.
det efterträdande huset. Och så åttonde huset är också det som stöttar partnern.
Just det.
Med resurser till partnern. Så att åttonde huset står också för andras pengar.
Mm.
Det kan också visa sig både att det är andras pengar, men i samband med död så kan åttonde huset också innebära arv.
Ah.
Så att det kan vara pengar som du får för att någon annan har dött. Liksom.
Just.
Eller liksom arv på olika sätt. Åttonde huset, om du har mycket positiva saker i åttonde huset, så kan det vara så att du har en partner som är väldigt liksom stöttande och supportive, som kanske stöttar dig ekonomiskt, eller att du gynnas ekonomiskt av din partner. Liksom.
Ah. Så nu tittar jag på mitt då, jag har Jupiter och Uranus i åttonde huset. Ja, det är lite häftigt.
Det är spännande. Jag har också de planeterna.
Ja,
spännande. Ja.
Kommer vi träffa lika partners?
Giftelserikt.
Båda ser fram emot.
Ja, det var lite gött.
Så kan vi podda resten av livet.
Ja, exakt. Leva på.
Åh,
oh,
vad
härligt.
Det kör vi på.
Det kör vi på. Ja, herregud. Nej, men som du säger så är åttonde huset ett ganska liksom mörkt och svårt hus på många sätt. Liksom. Men det kan ju också ha jättestora fördelar. Liksom.
Två sidor
på myntet. Ja, verkligen. Den enes död blir den andras bröd, kan man ju verkligen säga. Är så här, åttonde hus-tema. Liksom.
Ja, kul. Den, ja, det går nog helt. Nu kanske jag blir lite mer intresserad av åttonde huset framöver.
Eller hur? Eller hur? Plötsliga lyckosaker. Kanske man kan säga det som Jupiter och Uranus där. Liksom. Åttonde huset kallades traditionellt för The Idol Place.
Mm-hmm.
På svenska skulle man kunna kalla det för vilande huset. Så det är saker som inte liksom är aktivt från personen själv, utan det kommer från andra. Mm. Så död är en ganska passiv sak som händer. Arv är någonting som är en passiv inkomst. Det kan också handla om skatter. Det är också någonting som någon annan tar initiativ till och sådär.
Mm.
Ja. Men nu går vi in på tionde huset.
Ja.
Tionde huset kallades för Midheaven, som egentligen är den högsta punkten på himlen. Liksom. Och den kallades också för praxis, som är det här att vara väldigt... Ja, men vad du gör, vad din yrkesroll är, eller vad din roll att göra saker är i världen. Liksom.
Mm.
Jag kommer spara lite om tionde huset, för i slutet av podden så kommer jag jämföra två olika hussystem, hur tionde huset hamnar där.
Mm.
Men det var alla husen vi skulle gå igenom.
Mm. Härligt.
Grymt.
Ja. Check på den.
Yes. Ja, men då ska vi gå in och titta lite på ett exempelhoroskop. Och här har vi då Vincent van Goghs horoskop uppe. Han har ascendenten i kräftan. Han hade solen i väduren och månen i skytten. Och vi tittar här på ett hussystem som heter Placidus, som är ett av de vanligaste.
Precis, det är det jag har gått, eller det är det jag har tittat på.
Ja, härligt. Det som man kan se här är ju liksom att ascendent- och descendentlinjen, den är ju rak. Liksom. Den är ju liksom platt på horisontlinjen. Liksom.
Mm.
Men det som vi kan se med Midheaven och IC, det är ju att den är ganska sned.
Mm.
Och här så är ju liksom MC som punkt utgör då starten för tionde huset. Det är specifikt för Placidus och andra hus som man kallas för quadrant houses, tror jag.
Mm-hmm.
Quadrant house systems.
Mm.
Det finns väldigt många av olika. det här är en av samma typ, liksom. Det är många av denna typen av horoskop.
Mm.
Eller hussystem. Om vi tittar på Vincent van Goghs horoskop i Whole Sign Houses istället.
Just det. Det också.
Ja, det är hussystemet som jag använder. Då kan vi se att ascendentlinjen hamnar liksom ganska snett här. För att första huset är då börjar där kräftan börjar liksom. Och Midheaven och IC-linjen är ju också sned.
Mm.
Men här kan vi se att den inte faller i tionde huset.
Just det, lite annorlunda.
Utan den faller i nionde huset.
Mm.
Och det är ungefär så här mitt horoskop ser ut också. För jag har också ascendenten i kräftan med Midheaven i fiskarna då. Mm.
Och alla hus är lika stora här kan man säga.
Ja, precis. Stor skillnad.
Hussystem.
Exakt, exakt. Mm. Bara equal houses som också har lika stora hus.
Just.
För det mesta då.
Mm.
Om man är född på vissa tidpunkter så kan man också ha lika stora hus i Placidus. Men
det är inte så vanligt.
Nej, det är inte så vanligt. Och det som är intressant här med Midheaven, det är att här behöver vi skilja på Midheaven-punkten, alltså MC-punkten versus tionde huset. För att här faller ju MC i nionde huset, vilket gör att så här, livsinriktningen och det som är ens karriär och det man ska göra, det som ger en mening, det färgas väldigt mycket av det nionde huset.
Mm.
Så att man hämtar in, det blir liksom en förlängning av det tionde huset. Så man kan säga att här får man titta både på tionde och nionde huset för att titta på vad horoskopet säger om ens karriär och liksom yrke och sådana saker.
Mm.
Jag skulle nog säga att MC-punkten påpekar mer själva livsinriktningen och det som ger en mening, medan tionde huset i sig säger mer om vad det är du faktiskt gör.
Mm.
Så ja, det är väldigt spännande tycker jag.
Mm.
Vi ska titta lite på ett till horoskop-exempel.
Mm.
Där Midheaven faller i tolfte huset.
Mm.
Hur det kan se ut. Och här hämtar jag det exemplet från den här pdf-en som heter Whole Sign Houses, The Oldest House System. Som an ancient method in modern application, som är skriven av Robert Hand, som är en känd astrolog. Och i den så tar han upp horoskopet för Edward den sjunde.
Mm.
I horoskopet för Edward den sjunde så ser vi att Midheaven här faller i skorpionen i tolfte huset. Han har också solen i tolfte huset i, när man använder Whole Sign Houses. Och hans roll var väldigt undangömd under många år, som jag förstår det på Robert Hand. Han blev kung efter att hans mamma hade dött. Och så här, Robert Hand skriver: "Taking the Midheaven for a moment, his parents did their best to keep him from assuming any aspect of his proper professional role." Han skriver också mer om mamman och hur hon kan representeras av liksom att se som en fiende nästan. Och ja, men det är bara intressant att se hur man kan importera teman till Midheaven från liksom vilket hus det faller i Whole Sign Houses.
Mm.
Så det tipsar jag om att titta lite på era egna horoskop.
Mm.
Att använda just det hussystemet för att titta mer på var Midheaven faller i för hus.
Mm.
För det kan ge mycket. Sen kan man ju då titta på IC, var det faller någonstans. Och i Edward den sjunde horoskop så faller det i sjätte huset.
Mm.
Som gör att så här, familj och ens rötter och så är väldigt präglade av konflikt.
Mm.
Mm.
Du sa sjätte huset, va?
Ja, men precis.
Arbete och hälsa.
Ja, men precis. Men det kan också signifieras av konflikt.
Okej.
Okay. Mm. För mig och för Vincent van Gogh så faller ju is i tredje huset. Mm. Och då kan det vara att man är mer präglad av syskon eller andra släktingar och sådana saker. Mycket av kommunikation och det här regelbundna resandet och sådana saker.
Just det.
Så det kan också liksom spela in jättemycket.
Oh.
Då tror jag vi har kommit till slutet av det här avsnittet.
Mm. Snabbt gick.
Ja, faktiskt.
Jag får inte prata om dem. Jag vill fortsätta.
Ja. Du får komma och göra fler episoder med mig.
Jag kommer fortsätta lyssna på er.
Ja, men det är
bra.
Tack.
Så kul. Jag har mycket kvar att lära om jag jämför med er. Ni är helt otroligt.
Vi har mycket kvar att lära också.
Ja, det är det som är det roliga med astrologi. Det är hur mycket som helst. Det tar aldrig slut.
Exakt, exakt.
Never ending story.
Never ending story, exakt. Ja, då tänkte jag fråga dig.
Ja.
Vad har du för astrologiska förebilder? Eller vilka inspirerar dig astrologiskt?
Alltså det har pendlat lite. Men jag har ingen sådär som toppar liksom. Utan jag gillar att läsa lite här och där. Och jag gillar svenska. Och läsa på svenska. Så jag har inte tittat så mycket på. Jag vet inte varför. Jag känner mig mer hemma i det svenska språket. Och ja, jag har lättare att applicera på mig själv då. Jag tror att det har med det att göra. Så jag har läst liksom väldigt många olika bloggar från stora astrologer. Och tycker liksom, ta med mig. Det som är så roligt med att alla astrologer tolkar ju på lite olika sätt.
Mm.
Och kommer med sin liksom vinkel eller sina olika förklaringar. Därför tycker jag om att läsa väldigt många olika för att få en så här. Och så tar jag till mig liksom någonting här och någonting där.
Mm.
Men en som verkligen seglade upp som jag är mer nyfiken på att utforska. Var när jag gick en kurs med tre astrologer. Och då har jag faktiskt tänkt att jag ska beställa en sån här tolkning av mitt horoskop. Av en som heter Anders Asker. Och han var en av lärarna i den utbildningen jag gick.
Mm-hmm.
Och han kom med väldigt intressanta reflektioner tycker jag. Och tittade mycket på men lite kanske som jag också själv är intresserad av. Det här andliga, tidigare liv. Det själsliga, han var mycket inne på det och det tycker jag, det blev jag jättenyfiken på.
Mm.
Att hur kan jag tolka horoskopet utifrån det liksom. Så det är en liten sådär som just nu, som är nästa steg att jag vill beställa en tolkning av honom för att se liksom hans, hur han läser ett horoskop. Liksom.
Vad kul.
Ja, jätteroligt.
Vilka var de andra lärarna?
Det var Margareta Hedin och sen var det Astro Alvis.
Ja,
mm. Kul. Så de tre höll kursen ihop. Den var jättebra. Men det är ju mycket information också.
Ja.
Men så kul att tre lärare håller ihop. För att det var de tre kunde ju till och med säga olika saker ibland om vissa. Och det är det som är så spännande. Ja, både lite jobbigt med astrologi. För att det finns inget rätt eller fel exakt. Liksom.
Mm.
Så det kan bli rörigt när tre astrologer säger lite olika om samma hus eller sådär. Men det är också spännande att det kan finnas så mycket olika tolkningar.
Mm. Shout out till er astrologer som håller den utbildningen.
Precis. Ja, det var väldigt bra. Det rekommenderar jag.
Kul.
Om man vill lära sig och börja liksom och är nyfiken.
Men fantastiskt.
Mm.
Men då tackar jag så mycket för att du ville vara med i den här.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Ja.
Hoppas det var någonting jag bidrog med.
Ja, men det tycker jag definitivt.
Kul. Jag har lärt mig massor i alla fall. Så tack snälla för att jag fick vara med.
Ja.
Så kul.
Tack för oss.
Tack så mycket. Hej då.
Hej.